Välkomna till Aktörspodden, jag heter Johan Mårtsson och idag har vi med oss William från Advice Media. Vi ska prata om digital marknadsföring och vad betyder just digital marknadsföring för dig, William?
Jo, men det betyder att driva intäkt via digitala medier, och då är det ju i regel Google man pratar om, sociala medier såsom Facebook och Instagram, även LinkedIn nu för tiden faktiskt.
Vad skulle du säga om du är tvungen att säga vilket av det digitala mediet som är det som är starkast just nu?
Jag skulle vilja säga att Instagram är den absolut starkaste mediekanalen just nu, och den är otroligt lågt prissatt i relation till ROI:n, och räckvidden är extremt hög i relation till investeringen. Så jag skulle satsa på Instagram just nu i alla fall.
Är det om du säljer varor eller tjänster, eller det spelar ingen roll?
Oavsett vad, bygg en story, bidra med värde, ut och gilla andras bilder, kommentera flöden, followa folk, ge värde gratis så kommer du få värde tillbaks. Investera tid och investera lite pengar i att bygga en skara, en följarskara på Instagram, och annonsera där och pusha ut och kötta Instagram egentligen, hade jag gjort just nu. Inte bara såklart, men ja, det är det jag vill liksom flagga för.
Content, vi pratar ju content och du var ju redan inne på det lite tidigare. Hur viktigt är det med ett bra content? Och kan du förklara lite för våra lyssnare vad vi menar med ett content?
Det är otroligt viktigt med content, och content brukar man ju alltid säga att content is king. Jag brukar säga att content is queen, marketing is king, men skit i det. Kortfattat så handlar det om storytelling, som det kallas. Du måste liksom tala till din målgrupp på ett specifikt sätt. Det räcker inte längre med att tala i den här klassiska marknadsföringstermen megafonen, att man ska nå ut till allt och alla hela tiden överallt, utan idag så har man gått ifrån att prata med sin målgrupp, den specifika personen inom din målgrupp som man då segmenterat fram, så det ska vara så personligt som möjligt. Exempelvis så ska jag tala till dig, Johan, inte till alla mina kunder, om man säger, utan jag ska liksom anpassa mitt content efter specifika segment inom min målgrupp och prata till med personen egentligen, inte till, om man säger. Så jag ska använda termer som din personliga rabattkod eller begär din offert inom 24 timmar och de typen av termerna då. Så storytelling överlag, att bygga liksom ett brand, bygga ett varumärke kring dina produkter och tjänster, oavsett vad, om du är snickare, om du säljer skor, det är strunt samma vad det gäller egentligen. Gör någonting så att du sticker ut ur mängden, och var unik, var dig själv, du får jättegärna vara kontroversiell, det ska vara anmärkningsvärt, det ska ha en röd tråd i alla kanaler, och våga liksom, var inte rädd. Prova det fram. Det kan aldrig liksom bli fel om man försöker och sådär. Så man måste vara liksom öppen. Sina digital marknadsföring går väldigt, väldigt fort.
Google marknadsföring eller Facebooks marknadsföring, vilket är det som är bäst?
Det är definitivt Google. Facebook för mig och för många andra digitala marknadsförare är inte lika bra längre, om man får säga det så. Google har fortfarande, det är fortfarande dominant. Alla sökningar i princip sker på Google. Strategierna förändras hela tiden. Är man i framkant och är man i spjutspetsen så kommer man komma före sina konkurrenter. Men det gäller att vara liksom väldigt noga med vilken byrå man väljer att jobba med eller vilken konsult man väljer att anlita inom SEO, om vi tar det då, på Google. Och även AdWords såklart, då det är en bransch som är ganska skev överlag. Facebook har tappat och de är i blåsväder igen med privacy issues och sånt där, så jag skulle nog säga att Facebook är inte där jag hade spenderat hela min marknadsföringsbudget idag i alla fall, kan jag säga, utan då var det ju Instagram.
Vissa säger att Facebook är bättre varumärkesbyggande än vad Google är. Vad skulle du säga till dem?
Jag skulle säga att det beror på hur man ser det. Vi människor, vi söker ju via våra mobiler främst numera, och vi söker på Google. Så när man är ute efter att köpa någonting, antingen att köpa en produkt, en vara, eller att anlita någon för en tjänst, så är det ju inte egentligen Facebook man går in på. Facebook är för oss alla ett medium som innebär något helt annat. Det vill säga att vi vill kommunicera med våra vänner, vi vill kanske ta del av nyheter som ibland kan vara fake news och så vidare, va? Men är man ute efter att handla någonting, att anlita någon, då är det Google man använder, och då söker man där och då ställer man en fråga, till exempel snickare i Göteborg eller hantverkare i Göteborg, vad det nu kan vara, och då ska du med din firma finnas där med svaret i sökresultatet. Och när det gäller varumärket så är det alldeles för många företag som glömmer bort hur deras sökresultat presenteras ute i det organiska söket. Man har liksom startsida Bosses Bygg AB istället för att liksom använda sig av C-titlarna och metabeskrivningarna och permalänkarna för att sälja in varför man som besökare ska välja just ditt val, ditt resultat av alla de här 10 på första sidan. Man måste liksom locka till klicket så att du får den här CTR:en, och det ska gärna vara relevant såklart, och jag kan prata i flera timmar om det här, men det är lite så det funkar. Varumärkesbyggande på Google, det är viktigare än vad jag tycker att det är på Facebook. Ska du bygga varumärke i sociala medier, kör LinkedIn eller egentligen då Instagram, som jag brinner väldigt mycket för just nu i alla fall. Och Snapchat kan ni skita i, för det håller på att gå under.
Sökoptimering och att komma högt på Google, det är ju någonting som alla vill, rättare sagt. Mm. Hur lång tid tar det att komma topp 10 om du gör en perfekt landningssida?
En timme. Nej, jag skojar bara. Nej, det tar olika lång tid baserat på de förutsättningarna som man ändå har med en webbplats. Allting kommer att bottna i webbplatsen och hur den mår, hur den ter sig, hur den funkar, hur den upplevs av besökaren. Det är där det bottnar i, det är där förutsättningarna ligger. Hur länge webbplatsen varit online, hur auktoriteten ser ut för webbplatsen som helhet. Men också allting som är on-page, det vill säga texten, alltså copyn, hur man har jobbat med sökfraser och sökord och allt det här. Så att det är konkurrens. Och det är förutsättningarna, alltså webbplatsens förutsättningarna och konkurrensen på sökfraserna egentligen, och hur det ser ut överlag. Hur många är det som försöker synas på de här orden och hur många av dem har anlitat SEO-specialister till exempel. De bitarna kommer att avgöra hur fort det går innan man är inne på första sidan. Och jag kan säga så här, att förtjänar man inte en första sideplacering så är det strunt samma hur duktig man än är och hur mycket pengar man än investerar. Till slut kommer du att torska den placeringen, för Google blir bättre och bättre och bättre på att sortera fram de bästa resultaten i sin egna tjänst egentligen, som presenteras ute i det organiska söket. Och då gäller det att tänka sig för. Man ska inte fuska sig fram i söket, för att du kommer behöva ändra på dina taktiker och strategier, och du kommer till slut att förlora allt som du en gång investerat i och byggt upp. Så ja, det gäller verkligen att tänka till innan man dels anlitar någon, men också att förväntansbilden är rätt från början där. För att väldigt, väldigt många, både konsulter men också byråer, pratar ofta om att ja, men det här löser vi, du vet, det här går fort och sådär. Vissa är till och med så pass illa ute att de till och med garanterar en viss tidsram eller en viss placering. Det skulle jag säga att då skulle ni vända på klacken omedelbart, för att det säger Google själva till och med, att är det någon som garanterar placeringar på Google, eller specifika placeringar på Googles sökresultat då, så är det bara så att då ska man, den personen eller den byrån ska man inte anlita. Så att det där är en fråga, hur långt är ett snöre, eller hur många liksom puttekulor finns det i burken? Det är omöjligt att svara på, men allting kretsar kring konkurrens och auktoritet och hur väl webbplatsen mår egentligen.
Om vi ska ge lite tips till de som håller på själva och kanske är lite mer på en rolig nivå, så att säga, leknivå. Mm. Ska man försöka göra, alltså, internlänkar så att säga, så att man ska försöka behålla besökaren på ens webbplats?
Absolut, det är en viktig del av, av on-page-optimeringen, som det kallas. Att du ska ha inlänkar, ja, men låt säga att man landar på en startsida. Och du, Johan, du erbjuder 4 olika tjänster, varav en är altanbyggnationer till exempel. Och du displayar de här 4 olika tjänsterna via kanske snygga bilder och lite sådär, och knappar på din startsida. Då skulle du såklart ha en länk så att när jag klickar på liksom läs mer om altanbyggen, så hamnar jag ju på undersidan som handlar om bara altanbyggen och vad det är du gör. Och det är ju en inlänk. Däremot så ska man vara försiktig med alldeles för många inlänkar, och det har jag sett e-handelsbutiker göra misstaget ofta, att man har ett jättemassivt produktutbud som man displayar upp då, men man har liksom, det är ju inlänkat till alla de här produktsidorna, om man säger, och det kan vara flera hundra ibland, och där behöver man sätta ett så kallat no follow attribut, för att du spenderar alldeles för mycket av den här så kallade crawl budgeten när Googles crawler kommer att besöka den här sajten. Och nu är jag inne på överkurs, men oavsett vad, inlänkar är viktigt, men håll det till en måttlig nivå. Det gäller egentligen allt. Sökfraser, hur du använder det, måttligt, inte för mycket, inte för lite. Det ska vara lite som Goldilocks-zonen där, det ska vara liksom lagom är bäst. Och utlänkar är också viktigt. Du behöver länka ut till andra relevanta sajter inom din nisch, men inte för mycket som sagt. Och för guds skull, låt det öppnas en ny flik när du klickar på den länken där. Det är många som gör det misstaget att man skyfflar bort sin trafik genom att ha utlänkar då. Och så är det backlinks med, men den är ju ännu mer infekterad, den frågan, kan jag säga.
Det finns webbyråer som använder väldigt mycket länkar, har jag förstått. Det är att de bygger upp egna länknätverk. Är det något positivt?
Nej, det är verkligen inte positivt, och det kanske var det för några år sedan. Jag skulle nästan säga att det inte är webbyråer i sig. En webbyrå i regel är väldigt duktiga på att skapa bra webb, men där tar det i regel slut. Däremot SEO-byråer eller digitala marknadsföringsbyråer eller digitala byråer överlag som jobbar med SEO jobbar i regel med backlinks, tyvärr. Jag skulle nästan påstå att 8 av 10 byråer inom SEO som jobbar med det jobbar med backlinks, och då bygger man alltså upp bloggnätverk som man har investerat mycket pengar och tid i att bygga upp. Och sen så länkar man från de här WordPress-bloggarna i princip till ens uppdragsgivare i hopp om att boosta deras rankings. Eller egentligen är det ju auktoriteten man vill boosta för att sen då få bättre rankings. Och det här är en liknelse som jag brukar använda. Att det här är som att dopa sig. Om du ska liksom, om du ska gå till gymmet och du vill bli fit, du vill bli liksom biffig och bitig, då kommer du ha två stycken personer som kanske kommer approacha dig då. Den ena kommer vara liksom en person som kommer säga: jag är din personliga liksom tränare, och här är ett kostschema, håll dig till att äta rätt mat, och så här lyfter du rätt, så kommer du att bli liksom, du kommer må bra, och du kommer liksom du kommer att bli biffig, om man säger så, om man får uttala mig så. En andra personen kommer säga: vet du vad, tar du de här tre tabletterna så kommer det gå väldigt mycket fortare för dig, och du kommer bli enorm. Och jag menar på att köper man backlinks, oavsett om det är medvetet eller omedvetet från ett företag, så har man dopat sig på Google, och man kommer att torska. Man kommer försvinna från indexet förr eller senare. För Google är väldigt, väldigt, väldigt noga med att hitta de här webbplatserna som har köpt backlinks i syfte av att ranka på Google. Kortfattat.
Hur kommer Google se ut inom de närmaste åren?
Om du det här, digital marknadsföring i framtiden, har ju varit en fråga. Jag har ju föreläst om detta tidigare, och jag blir svettig när jag tänker på det. Men jag kan säga så här, för att göra lite spännande då. Det Google egentligen bygger är en AI. Så att vi ser Google idag som en sökmotor, och vi får svar på våra frågor och vi hittar det vi söker efter. Men det var som Sergey Brin sa för några år sedan: what we're actually doing is that we're building an AI, var vad han sa. Och det var före AdWords till och med fanns. Så att det är liksom en AI, det är vad det kommer bli. Och det, nu pratar vi liksom 2025, alltså, är du med? Då, om några år, då kommer vi se hur AI verkligen ter sig i verkligheten. De närmsta 3 åren tror jag kommer vara relativt lika som det har varit, bortsett från att det kommer uppdateras lite i algoritmerna. Det finns lite, ja, det är viktigt med hastigheten just nu i alla fall. SSL-certifikat är viktigt. Säkerhet överlag är viktigt. Mobilvänligheten har varit viktig, men visade sig blev viktigast någonsin nu, precis i 2018. Så jag menar, om man kan sammanfatta allting väldigt enkelt: för att lyckas på Google så behöver du en fantastiskt bra webbplats egentligen, och sen behöver du en duktig SEO-konsult som tar dig vidare, som hela tiden håller sig uppdaterad. Har du inte det, och har dina konkurrenter det, så kommer de springa förbi dig, så är det bara.
Hur ser AdWise ut under de närmaste åren?
Det var en väldigt bra fråga. AdWise hoppas jag kommer att se ut så som visionen var lite från början. Att vara branschledande inom digital marknadsföring. Initialt tänkte vi Sverige. Vi var väl småsinta, höll jag på att säga. Jag hoppas på att vi kan ta AdWise Media globalt och göra någonting riktigt mäktigt, där man kan sätta ihop team, kreativa team, via digitala kanaler höll jag på att säga, alltså via digitala tjänster egentligen, där man liksom man sätter ihop ett team helt enkelt som jobbar åt en specifik uppdragsgivare för att lösa ett unikt problem, ett unikt behov för en unik uppdragsgivare och gärna till en unik prislapp på det liksom. Så att det är väl det är vad jag tror och hoppas i alla fall.
När William är ute och surfar på internet i Tyskland, är han då tysk?
När jag är i Tyskland och surfar med min mobil så är jag förmodligen i Tyskland som svensk. Så att Google är tillräckligt smart för att förstå att jag googlar just nu på svenska, men jag befinner mig i Tyskland, så jag kommer få tyska resultat i min mobil för att Google känner av det via geotagging och geolocation och sånt där. Tar jag med min laptop och surfar via ett wifi så är det samma sak där. Så Google känner absolut av vart jag sitter, och inte bara i Tyskland, utan Google känner av om jag sitter i Göteborg, Lerum, Borås, Stockholm, om man nu har inaktiverat det då, så att säga. Och inte bara att Google känner av vart jag sitter och vart jag söker, utan Google kommer också ihåg vad jag besökt tidigare. Så min historik är ju data som Google går efter, och det har vi ju nog märkt allihopa, att har vi googlat på någonting, klickat oss in på en webbplats, så ser vi den webbplatsen lite snäppet högre upp i sökresultatet nästa gång vi googlar på samma sak. Så att det är båda två egentligen en del av algoritmen.
Och idag har vi pratat om digital marknadsföring, och jag heter Johan Mårtsson och det här är Aktörspodden, och vi har fått besök av William från AdWise Media.